Välkommen till DI:s ledarpodd som spelas in en historisk onsdag den 24 november 2021. Jag heter Andreas Johansson och är debattredaktör på Dagens Industri. Och med mig här idag i DI:s ledarpodd har vi Dagens Industris politiska redaktör PM Nilsson och ledarskribenterna Tobias Wikström och Lotta Engsell Larsson. Ja, vi har två givna ämnen att avhandla idag. Sverige har fått sin första kvinnliga statsminister. Och regeringen riskerar att spricka på grund av bensinskatten. Men allra först, Lotta, vilken betydelse har det att Sverige har fått en kvinnlig statsminister?
Jo, men det är klart att det är en jätteviktig landvinning. Sverige är ju jämställt på väldigt många håll, framförallt i politiken. Men en sån här topppost, att visa att en kvinna kan få det. Och jag tror att det är jätteviktigt också, därför att ju fler av toppposter som kvinnor har, desto svårare blir det att säga det är för att vi är kvinnor eller för att vi är någonting annat som vi är särbehandlade. Det blir svårare att göra det.
PM, vad säger du om symbolvärdet?
Jag tror att Lotta har rätt i det och att Magdalena Andersson har rätt i det. Hon satte själv ord på det. Att det betyder mycket symboliskt. Sen var det en rörande situation i riksdagen när den politiska vilden Kakabave framhöll det här som kanske det främsta motivet för att rösta ja till Magdalena Andersson. Och den blivande statsministern fällde ju en tydlig tår några meter framför henne. Det var väldigt speciellt, så att jag tror att det betyder mycket.
PM, du var där i morse och det var också du, Tobias Wikström. Var det någonting du reagerade på från stämningen i riksdagen idag?
Ja, nej, men det var också det jag tog med mig, att även på presskonferensen efteråt så fick Magdalena Andersson en fråga av någon av reportrarna om just att hon hade blivit rörd och det här med att hon är den första kvinnan. Och vi har inte hört Magdalena Andersson tala så mycket om detta, men då talade hon ändå, som jag uppfattar av från hjärtat, om att när hon då växte upp på 70-talet så var det här liksom inte aktuellt, och att det har hänt väldigt, väldigt mycket, och att hon har också sett, hon inser så att säga vad det här kan betyda för unga flickors drömmar, karriärer, syn på politiken och så vidare. Så att det kommer nog från hjärtat, även om jag liksom uppfattar att det inte är någonting som hon gärna pratar om, hittills i alla fall.
Nej. Sen är hon spiksäker på en sak, och det är att hon inte fick jobbet på grund av sitt kön. Hon är otroligt trygg i det. Hon är den absolut bäst lämpade i den krets som hon arbetar inom, sitt parti. Det finns ingen konkurrens, finns inget frågetecken liksom, kring om det här vore... om det här skulle vara kvoterat eller så. Det gjorde det lite grann med Mona Sahlin, tror jag. Det fanns hela tiden en underton av att hon valdes för att, och det gör det inte nu. Och det gör det ju lättare för henne att prata om det.
Och det är också så att när Mona Sahlin, hon har gjort det i medierna någon gång, typ förra veckan tror jag, har tittat tillbaka på sin tid som statsministerkandidat 2010, så talar hon om att hon antyder att hon hade ju kunnat bli den första kvinnliga statsministern. Men hon förlorade ju valet helt enkelt. Och det blir en lite märklig, vad ska vi säga, efterkonstruktion när man talar om kön i... så där i efterhand, när man faktiskt har förlorat ett val. Så att, och den situationen är inte alls Magdalena i. Hon har ju enorma problem framför sig. Men när det gällde att hon skulle bli Socialdemokraternas statsministerkandidat, så är det precis som PM säger, det fanns ju ingen konkurrens. Nu får vi se hur det går för henne av helt andra skäl, och det ska ju bli spännande.
Vi ska ta det alldeles strax. Först talmannen, verkar det ovanligt munter i morse. Är han lättad nu att vi äntligen har fått en statsminister på plats?
Ja, det tror jag. Och att det inte blev flera omröstningar. Så att från hans sida så måste han ju tycka att det sköttes professionellt den här gången. Att, ja, vad tog det? 2 veckor.
Vi har ju talat om det tidigare här i podden, men hur kommer Magdalena Andersson att påverka Socialdemokraterna nu när hon faktiskt är vald som partiordförande?
Ja, hon befinner sig ju i en otroligt stökig situation. Men bortsett från det så tror jag att hennes ledarskap och partiordförandeskap ändå är en vänstersväng i sig. Det är skillnad på att ha en industrisosse från Metall som ordförande och att ha en akademiskt skolad socialist som ordförande. Det finns olika intressen där, va? Och Andersson är ju mycket mer principiellt vänster än vad Löfven var. Så det tror jag kommer märkas. Och det märktes ju kanske redan på kongressen då man tog några steg vänsterut. Och om man har följt henne på Facebook där hon har varit frispråkig under många år så är det ju en tydlig vänsterröst som pratar i olika frågor.
Hörrni, vi ska prata lite om budgetbråket och bensinskatten som nu stökar till ordentligt för Magdalena Andersson. Tobias, vad är det som händer?
Ja, alltså Magdalena Anderssons budget går ju inte igenom. Utan hon kommer ju då att få regera på oppositionens budget. Själv säger hon att det är så lite som skiljer oppositionens budget från hennes egen. Bara 10 av 74 miljarder, sa hon, som är annorlunda. Och ser man det på hela statsbudgeten, la hon till, så är det ju ännu mindre som förändras. Så hon vill ju verkligen tona ner problemen med att regera på oppositionens budget. Så verkar ju då inte Miljöpartiet se på det hela, utan de noterar ju då att en komponent i oppositionens budget är en bensinskattesänkning. Och det är väl det som Miljöpartiet åtminstone tar som förevändning för att kanske skaka om den här regeringsbildningen lite grann nu.
Nej, men jag tror också att det kan vara lite grann en markering från deras håll, för de har krympt konsekvent under regeringsställningen samtidigt som andra partier runt om, typ Vänsterpartiet, växer. Centerpartiet har ju inte vuxit, men Vänsterpartiet har ju verkligen tagit för sig, så jag tror att miljöpartisterna satt sig ner och tagit en funderare på varför ska vi jobba gratis?
Elin Nooshi Dadgostars säkra tonläge i debatten och hennes självsäkerhet som har präglat det här nya politiska klimatet.
Hon har ju stångat sig in i samarbetet. Hon visar ju att man inte kan räkna med deras stöd om man inte förhandlar med dem. Accepterar inga röda linjer, inga samtalsförbud, inga förhandlingsförbud. Och hon har ju lyckats med det. Det här är ju den här pensionsreformen som hon fick till då igår kväll. Det är ju den största enskilda satsningen. Den kommer smälla på drygt 8 miljarder om året när den är utbyggd. Det är den största satsningen som man har gjort inom samarbetet. Det är ju inte Centerpartiet som har fått de pengarna, utan det är Vänsterpartiet som har fått de pengarna. Det är fantastiskt. Hon är ju en sagolikt skicklig politisk spelare. Och det är ju inte slutet av henne man ser här.
Vad kan vi vänta oss av Miljöpartiet då framåt?
Om de hoppar av, det återstår att se. Det beskedet kanske kommer efter budgetomröstningen vid 16-tiden. Folk tycker så olika. Jag tror inte att de riskerar att åka ut riksdagen. Jag tror att de har en option på att växa sig mycket större. Den här miljöopinionen är stor. Med andra liksom, sammanhang än den här otroligt trasiga regeringen så kanske de kan fånga upp den. Och då kommer de ju rimligen vara lika kompromisslösa då som Nooshi Dadgostar har varit. Så att det blir ju tuffare och tuffare på vänsterkanten ju längre men månaderna kommer gå här.
Men Miljöpartiet har ju tradition.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Generellt sett alltid velat sitta vid makten om de har kunnat få det. Och de har varit väldigt, så att säga, prestigelösa efterhand. De kan säga så här att ja, men vi har fått igenom det här och det här och det här och det här. Och sen har vi inte fått igenom allt, men det är bättre att sitta här än inte. Och de har ju liksom kongressbeslut på att de ska sitta vid maktens grytor. Det är ju liksom, det är det de har strävat efter. De har inte som någon idé att vi ska helst verka utifrån och sånt där, va. Så att om de skulle vara utanför regeringen så tänker jag att då blir det en kort period där de då kan säga att vi har varit med och tagit ansvar, men nu blev det en annan budget och då kunde inte vi vara med. Och då kan de kanske utnyttja det här utanförskapet under några månader så att säga, genom att fortfarande kunna hänvisa till allt de har åstadkommit, till och med Glasgow så att säga. Och nu de här sista månaderna blir de utanför och därmed friare. Slipper fatta nya Cementa-beslut så att säga. Det, alltså, skulle de hoppa av så är ju det sista politiska framträdandet som Per Bolund har gjort i en politisk sakfråga, det är ju att ge Cementa nytt tillstånd för att bryta kalk på Gotland.
Om vi håller oss kvar lite vid Per Bolund då, för att idag kom sa SD bland annat att man skulle rikta en misstroendeförklaring mot Per Bolund. Hur ser hans framtid ut i politiken?
Ett misstroendevotum från de borgerliga kommer inte gå igenom riksdagen om man räknar på partinivå, om man säger. Men det mumlades om i riksdagen när jag var där att det tydligen finns starkt missnöje i Halland kring något typ av beslut, kanske har att göra med Ringhals, som gör att jag vet inte vilka riksdagsledamöter, men några som finns på vänsterkanten då skulle rösta annorlunda. Sossa gör ju inte sånt, men det kan hända att de andra partierna gör sånt. Jag vet faktiskt inte, men det är ju spännande. Åkesson, alltså grejen var att det var han som fällde Löfven. Så det kan hända att SDs partiledning vet mycket mer om hur de andra partierna tänker innan de gör någonting. Det var likadant då när han kom med sitt misstroendevotum, så tänkte man att det här kommer inte gå igenom. Men det gjorde det, för att Vänsterpartiet röstade på det. Så det kan hända att han meddelade någonting väsentligt idag.
Och det som det handlar om, det som Sverigedemokraterna motiverar det här misstroendehotet om Bolund med, det är ju det här slutförvaringsbeslutet om kärnkraften, där de ju i likhet med de borgerliga partierna, vad jag förstår, anser att man har fattat bara ena hälften av beslutet. Att kärnbränslet blir kvar i Oskarshamn, men man har inte fattat ett beslut om var det ska hamna i slutändan, och då kommer det bli fullt, och det är ett hot mot den framtida kärnkraften.
Eller nutida till och med. Det går inte att driva dem om mellanlaget är fullt.
Nej, visst. Mm.
Okej, vad säger det här om läget i den svenska politiken nu? Det är de här små frågorna som liksom hela tiden driver framåt. Det är cementbeslut, det är strandskydd, pensioner är naturligtvis en stor fråga. Men vad säger det om läget?
Rimligen har allmänheten väldigt, väldigt svårt att hänga med i de här detaljerna. Det är knappt att specialisterna på redaktionerna förstår liksom alla de här intrikata frågorna. Var det en framgång eller en förlust med strandskyddet? Var det en framgång eller en förlust för Centerpartiet i skogen? Men det är väldigt svårt att veta. Man får olika versioner. Så där finns ju en sak. Rimligen måste allmänheten titta på den här cirkusen och tycka att ja, man fattar inte vad som händer. Men det som händer i partierna, det är väl att de här röda linjerna håller på att försvinna, eller i alla fall tunnas ut. På högerkanten så har man tagit bort dem, och till och med Liberalerna accepterat att det inte ska finnas några. Där pratar man med alla, det vill säga med Sverigedemokraterna. Och på vänsterkanten så har då Vänsterpartiet visat att de inte accepterar någon röd linje mellan dem och regeringen. Och regeringen, det vill säga SMP, har accepterat det. Det finns bara ett parti som håller kvar vid sina röda linjer, och det är C. Och Centerpartiets strategi ser ju allt mer olycklig och omöjlig ut, och jag undrar om det möjligen är så att vi ser slutet på Annie Lööfs partiledarskap. De måste byta linje vad gäller de här röda linjerna, och de kan inte göra det med henne som partiordförande.
Idag blev det ju nästan absurt. Idag onsdag då, när det var den här superonsdagen, när det fattas beslut både om Magdalena Andersson och om budgeten, där alltså då Annie Lööf släpper fram Magdalena Andersson därför att man inte vill ge Sverigedemokraterna regeringsinflytande. Men man stöder inte hennes budget därför att man har gjort upp med Vänsterpartiet. Och ändå är det så att uppgörelsen med Vänsterpartiet, den finns inte med i den här budgeten. Den kommer ju senare, den ska ju bli verklighet senare. Och istället då så släpper man fram en budget som inte bara är stödd av Sverigedemokraterna, utan framförhandlad i samarbete med Sverigedemokraterna. Och då hänvisar Annie Lööf till praxis. Då var alltså det här att liksom hindra Sverigedemokraterna, och för den delen Vänsterpartiet, från att få inflytande. Ja, men det betydde inte så mycket då. Så att hon har alltså då så att säga gett Vänsterpartiet inflytande över regeringsmakten och Sverigedemokraterna över budgeten. Det liknar ett fiasko.
Mm.
Men hennes problem är väl idag att hon är ett i grunden historiskt borgerligt parti där en stor del av hennes väljare, framförallt de nya väljarna, är radikala. Så hon sitter ju hennes väljarskara är kanske mer kluven än inom något annat parti.
Sen är hon och hennes partiledning berömda för att mäta allting. De har ju så hiskligt mycket pengar. Sen de är ju miljardärer, Europas rikaste parti. Så de har råd att mäta allt. De mäter dagligen. Och det där gör att det kanske blir lite speciella beslut. För de vet vad deras väljare tycker och tänker. Och de är ju inga strateger, om man säger. Det är partiledningen som kan vara strateger, men exakt. Inte väljarna.
Och det man får tänka på är att man är ju också van vid att Socialdemokraterna gör stora mätningar. Många mätningar hela tiden. Men de är ju ett stort parti som ska vinna regeringsmakten. De måste ju vinna stora nya väljargrupper inför varje val om det ska hända någonting. Centerpartiet har rimligen en småpartistrategi att vi ska vara en maktfaktor och ligga. Ja, men de kanske vill komma upp på 10% eller något sånt där. Men det finns ju inga realistiska ambitioner på något annat. Och utifrån den utgångspunkten så kanske det här funkar. Rimligen så är det de som stöder Centerpartiet idag, de tycker väl att hennes strategi är trovärdig och att den fungerar. Så länge den bilden kan upprätthållas hos dessa sympatisörer så får man väl säga att då är det lyckat utifrån partiegoistiska ståndpunkter.
Mm. Jo, hon behåller sin väljarbas, men det blir ju konstigt. Låt oss säga att deras val dikteras av mätningar. Om man bara antar det, så kanske det inte är. Men säg att de frågar sina väljare. Vill ni ha en moderat eller en socialdemokratisk statsminister? Så säger de, vi vill ha en socialdemokratisk statsminister. Vill ni ha en borgerlig eller en socialdemokratisk budget? Så säger de, vi vill ha en borgerlig budget med våra rutavdrag och lite skattesänkningar. Och så, och så går de på det. Och sen blir det, som Lotta sa, fiasko i slutändan. För att det är ju inte så partier kan fungera. Men så tror jag Centerpartiet till del fungerar i alla fall.
Vill man hålla sig uppdaterad kring läget i politiken så lyssnar man naturligtvis på DI:s ledarpodd som är tillbaka nästa vecka. Tobias, Lotta och PM, tack för att ni var här idag. Peter Fällman är ansvarig utgivare. Vi hörs snart igen.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga, men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.